välkomna allihopa till denna sommars första sommarläsning som kommer att, precis som förra sommaren, kommer vi tre höga serienördar, Anton Bjurvald, Fredrik Kaplan och Anders X. Lundgren. Säg hej till publiken.
Hej!
Tjena!
Vi ska, precis som förra året, ta oss an en specifik serie som vi vill tipsa lite extra om, eller prata lite extra om och gräva ner oss lite i och sådär. Mm. Och försöka sprida graserna över världen och tiden och ämnena och sådär saker. Så att vi har lite specialavsnitt.
Ja.
För lite hängmatteläsning är väl tv.
Precis.
Det är tanken så.
Ja, ja, att man ska bli inspirerad.
Ja, ja,
man går ut och skaffar lite, eller tar ur sin bokhylla hemma.
Ja.
Och återupptäcker gamla godingar.
Ja, och det här avsnittet kommer ägnas åt den belgiska serien Spirou.
En klassiker i album seriesammanhang. Det
var
så många av oss började läsa serier, skulle jag tro. Det var ju genom klassiska franco-belgiska albumserier som Lucky Luke och Asterix och
precis.
Tintin, inte minst.
Innan vi gör oss på det så ska vi bara tacka för det har faktiskt varit flera personer som har bett oss om att kolla lite extra på Spirou, för de är lite sugna på att höra vad vi tycker om serien och få lite tips och sådana saker. Så att det är faktiskt en lite av en lyssnarbeställning det här.
Trevligt.
Så att
det vill jag ha mer av, så hör av er till hogavserier@gmail.com.
Ja, eller på Facebook-sidan eller twittra till oss eller någonting sånt.
Ja.
Vi är så tillgängliga överallt i internetvärlden.
Ja, ja. Och vi kan väl börja med, jag har faktiskt pluggat lite Spirou här.
Ja, jag är superimponerad.
Så att jag tänkte att jag skulle försöka dra lite historik.
Ja.
Inte göra allt för långrandigt, men lite bara så att man vet.
Ja.
Först och främst tyckte jag, det här tycker jag var jätteroligt. Spirou är alltså vallonska och betyder ekorre. Eller, så, eller det kan också vara ett slangord för så här livlig ungdom. Så han är en sån liten Spirou, den där.
It makes total sense.
Ja, ja. Men det var väldigt roligt. Och den serien skapades 1938. Och då som en figur till en serien då, Spirou. Alltså karaktären Spirou skapades till en.
Det var som ett magasin.
Som
eller?
Ett magasin, antologimagasin med lite stripser och lite annat sånt.
Och det här var ju då en sån här trerutingsserie från början med en punchline liksom.
Ja, lite sånt. Och, då,
och han dök upp på sidorna bara som en sån här.
Ja, och hälsade och introducerade till andra serier och sådana saker. Ja, han hade ju sin egna också då. Men då var han, karaktären var alltså hiss. Och nu får ni hjälpa mig här för att hissförare / väskpojke eller någonting sånt. Jag vet inte vad det
Bellboy.
Precis. Precis vad jag tänkte.
Portier.
Ja, portier.
Kanske
något sånt.
Som det franska lånordet heter på svenska.
Ja. Mm. Det kanske är en sån här som man knäpper åt och säger garçon.
Ja.
Hur ska man lämna lite dricks när de
har man ska inte knäppa åt dem heller, det är väldigt otroligt. Men i alla fall, han skapades av en man som heter Robert Welter, förkortat Robtel, han använde som sin signatur. Det var väldigt mycket för signaturer de här belgarna.
Ja, jo, men det är ju som Hergé som du vet.
Ja, men varför höll de på med det här?
Det var coolt.
Eller var det för att de ville alltså, oj, jag vill inte sätta mitt namn på det här.
Nej,
det här
kan
är
ju
tecknat,
det kan
det vara en sån grej?
Nej, men det kan ju också vara att man skulle ha som ett house name liksom, så att man kanske ville ha semester någon gång ibland. Det får
så
man
kan
inte
det
om,
vara.
Och så om man ritar
utan kanske man vill göra annat än bara serierna. Och då vill man inte
Så är det ju ofta i svängen där man tecknar åt ett stort företag som alla pulp historiskt skrevs ju inte av.
Nej.
Samma person, fast det inte står samma namn på omslagen.
Ja.
Så
men i alla fall, och då hade förlaget Dupuis som gav ut den från början.
Mm.
Och karaktären då sålde sen till förlaget under kriget 1943. Och 1944 tog en snubbe som heter Gigé över skapandet.
Men du, hur fick du fram något när du gjorde här din grävning? Om Spirou under andra världskriget.
Ja, alltså,
för det är ju en sån här grej som har som folk fortfarande pratar om vad det gäller Tintin och Hergé liksom, att han.
Ja, alltså grejen är, han gjorde ju de fortsatte ju att göra den här serien, men hans fru var tvungen att ta över ett tag för skaparen blev skadad. Han ryckte in i kriget och blev skadad och kunde inte teckna den, så det var liksom, men jag vet inte exakt hur, jag har tyvärr inte kunnat läsa någonting från den här perioden. Nej. Så
jag tänker mig att det är en ganska harmlös serie som inte drog på sig.
Nej men för annars är det ju som sagt det här med Hergé, att han fortsatte teckna sin serie fast den gavs ut av överlöpare och
precis. Ja, men det var väl sådär. Den gavs inte ut I Tyskland under en period. Alltså, den,
han var för belgisk helt
enkelt. Ja, så den gavs ut på andra orter. Sådär.
Ja,
så att, men sen så är det då, så händer det då 1946 som man egentligen kan börja prata om den Spiro som vi känner till. För det är då Frank Quinn tar över.
Ja,
okay. Tecknaren Frank Quinn som gjorde det till en äventyrserie som introducerade Nicke, eller Fantasio som han heter i originalutgåva. Han introducerade Marsupilami och massa såna här figurer.
Som har fått en massa egna spin-off-serier.
Nej, förlåt, nu ljuger jag för det. Frank, Nicke var en av de få figurerna som faktiskt existerade innan.
Okay. Oj, var det så?
Spip och Nicke existerade redan innan Frank Quinn tog
över. Okej.
Marsupilami.
Ja, Marsupilami är Frank Quinns egna. Men det här med att göra det till en äventyrsfigur och göra honom till journalist som läste, som snarare var någon som jobbade på den här tidningen än faktiskt var en presentatör av tidningen.
Ja.
Det är ju någonting som Frank Quinn gör.
Ja, men till skillnad från Tintin då, om man nu jämför med kungen av franco-belgiska äventyrserier, så är väl faktiskt Spiro inblandad i en del journalistisk aktivitet.
Ja, ja precis. Och det är ju framförallt återknutet för att sen Frank Quinn skapade den här Gaston karaktären
Gaston Lagaffe.
Ja, precis, som då fick visa på hur livet på Spiro-tidningen faktiskt gick, eller ja.
Hur det var.
Ja, precis. Spiro kom ju där på besök flera gånger.
Ja, precis. Och i början var det ju Nicke som var hans chef där.
Okay.
Och sådär, så att han fick battla med det. Men det är ju sant. Det är ju ofta som Nicke går runt, springer runt och inte riktigt vet vad han ska göra. Han försöker äventyren börjar med att han ska ha en, han ska göra ett reportage och göra något, avslöja någonting eller sådär.
Ja.
Så det är sant. De är mer journalister i yrkesutövande journalister än vad Tintin är. Det stämmer. Men i alla fall, serien blommade ju under den belgiska guldåldern som man räknar väl efter kriget fram till 60-talet, början av 60-talet där.
Mm.
Och sen så precis i slutet av 50-talet så började Frank Quinn jobba med andra med serien, tog in folk som målade bakgrunder och hjälpte honom att skriva såna här saker för att han började tröttna lite.
Ja.
Och sen i slutet av 60-talet var han rejält trött på det där. Och så gjorde han en serie som heter Raffel med Safir, där han i princip bara så här, inte helt jättegrovt, men mer eller mindre är det ett litet så här,
adios muchachos.
Ja, lite två fingrar till, eller ett, eller hur många fingrar man vill ha till till serien och till, han vill inte göra den längre.
Okay.
Och sen så var det annat folk som tog över. Och då så var det Fournier som tog över.
Ja.
Och han gjorde några serier under 70-talet som blev lite mer politiska. Som
tog en annan riktning.
Tog lite annan riktning sådär.
Mm-hmm.
Och sen så, jag tror inte, det är inte så mycket Fournier som faktiskt har givit ut i Sverige.
Nej, jag kollade igenom, vi har ju alla på jobbet på Syriteket och det var ytterst få.
Ja, tre eller fyra tror jag som
heter.
Ja.
Av sju. Ja, precis. Mm. Och sen så, efter det så är det då Tom och Jean-Ry som har tog över på 80-talet. Och det är väl där, det är väl egentligen, man kan väl egentligen dela upp, Spiroläsandet för mig är ju egentligen två olika. Det är Frank Quinn eller Tom och Jean-Ry som är liksom de två som jag har läst.
Ja, precis.
Sen så finns det ju många fler som faktiskt har tecknat serien. Ja. Men det är ju de här två som är de som jag tycker håller samma nivå, liksom, kvalitetsmässigt och temamässigt och sådär.
Och det är ju också en helt annan grej än med Tintin, just att det här har ju från början varit olika team som har gjort serien kontinuerligt, så att det är inte finns ju inte riktigt samma, att folk har ju, alla har väl liksom sin favoritperiod, men det har ju aldrig varit någon snack om att serien inte skulle fortsätta för att någon viss tecknare la av liksom.
Nej, men det är ju lite mer amerikanskt helt enkelt. Alltså det är ju lite mer, det är inte Bob Kane som är Batman längre. Liksom.
Nej, nej så det att, var det väl aldrig.
Nej, men jag menar. så att. Men ändå, den har ju hållit sig väldigt populär under lång tid då. Ändå.
Ja.
Jag menar, från 40-talet till det senaste albumet. Nu ska vi inte säga att Spiro har samma popularitet nu som den hade förut. Nej. Haft tidigare, men senaste albumet kom ut 2011 och senaste publicerade i Sverige var 2010, så det är fortfarande liksom
Jag är förvånad över det, jag visste faktiskt inte att det fortfarande kom ut.
Mm.
Vilka är det som gör den idag?
Ja, vad heter de? Nick och
ja, och någonting, ja nu kan jag inte det i huvudet
Nick tyvärr. Och ja, det låter vi vara osagt, men det är ju ett nytt team som har Flörta lite med mangavågen och lite sådär.
Just det, just det, jag har sett omslagen. Ja, just det, det har jag faktiskt gjort.
Ett par sådana okay. serier.
Ja. Men har ni har inte läst någon av dem här?
Jag har läst några av dem senare, jag tycker inte att det är lika bra. Men det kan ju också ha att göra med att jag, alltså när jag tänker serierna, så tänker jag att de som de tidigaste serierna kom kanske, alltså när, min mentala bild innan jag började läsa på mm. det här ja. Var att okej, de bra serierna kom någon gång på kanske 70-talet, tidigt mm. 80-tal. De lite sämre kom någon gång på 90-talet. Men det stämmer ju inte. Alltså för mig så är de bra serierna kom ju fram till 50-60-tal. Och sen så var det då Tom och Jerry som gjorde några grejer där på, ja. På 80-talet som jag gillade. Men sen så, alltså egentligen de senaste 20 åren så har det ju spårat lite. Det har ju spårat ut. Det är inte riktigt samma... För det kanske är så att man inte riktigt kan göra samma typ av hjälte utan att det blir en hyllningsserie. För vad serien då har varit i många avseenden är ju att den har varit ganska inte tidsbunden så att den är daterad mm. men den har ändå speglat liksom lite följt den tidsandan. Mm-hmm. Och det kanske är så att de här två figurerna inte riktigt funkar på 2000-talet. Men då måste man istället göra om man kollar på Indiana Jones till exempelvis. Om, nej men titta nu på Indiana Jones. De första Indiana Jones filmen gjordes på 80-talet, utspelades på 30-talet.
Ja.
Och den sista filmen gjordes på 2010-talet och utspelades på, de var ju tvungna att flytta fram med 40 år för att Harrison Ford inte skulle se fån ut för att han är 60 bast när han spelade. Alltså man var tvungen att åldra karaktären också. Ja. Och då blev det lite konstigt liksom. Medans och det är det jag känner att de kanske inte funkar lika bra bland mobiltelefoner och internet och sådana saker liksom.
Nej, jag vet inte.
Ja, det är bara min personliga reflektion. Ja. Jag säger inte att det
är så. Jag har inte läst om det, men jag tycker det låter
som att kan det också vara att man faktiskt har vinnlagt sig om att göra serien för yngre läsare och där så kan den kategorin tillhör ju inte vi riktigt
nej,
längre.
Nej, så det kanske är så att vi nej, är precis. Inte de yngre läsarna.
Nej, utan det här man har väl velat ta återväxten liksom bland Spiro-fandom. Mm. Så att man gör liksom serierna för dem istället för
oss.
Ja, för oss som har läst.
Det här eviga problemet att man inte liksom lägger sig på den nivån som vi tycker om.
Nej, men det är som med Star Wars. Liksom, att Lucas gjorde filmerna för det var han trodde var nya fans.
Ja.
Och sådär, ja. Men det är en gammal problematik. Men sen vet jag ju inte om de har fått det att funka då, för att om de då vill nå ut till en ny läsekrets så krävs det att de köper albumen liksom.
Ja.
Men det får vi man får siffercruncha lite och kolla, säljer Spiro fortfarande. Men
ja, om det är väl Egmont som ger ut dem, så de vad som väl sälja.
Vad som säljer däremot, det är ju den här unga Spiro.
Ja,
som är mer Python-aktigt i sin humorstil.
Den jävla bizarra spin-offen. Ja. Den
väldigt är snuskiga, väldigt sådär gubbig, gammal.
Gubbsjuk humor där Spiro går i småskolan och fruktar på tjejer.
Ja. Och eftersom att han är 8 år så är det okej att rita hans lärare som sexiga pinuppor där man ser spetsbihår och underkläder. Och för han är bara 8 år. Ja. Så är det oskyldigt att han tittar på dem. Och sen att det sitter någon sitter och flåsar och läser Spiro-serier. Det gör ju inte...
Spiros barnserier.
Vilka är det som gör det här?
Ja, det är så, det är Tom och Jerry.
Tom och Jerry, eller hur?
Ja. Tom och Jerry.
Tom och Jerry. Ja, den känns... Jag har läst lite... Men det är ju oftast i omslagen så vidriga. Så att man kan inte sitta med dem som vuxen i alla fall. Då blir det så här... Oh. Men det är alltså inte så roliga som man kanske hoppats. Ganska plumpt och vulgärt. Ja. Kanske snarare.
Vi kanske går in på våra favoritalbum istället.
Ja, alltså jag skulle bara vilja snabbt... Ja. Om ni har några barndomsminnen av Spiro. För mig, precis som du säger, det var ju Spiro, Asterix och Obelix som... För mig Asterix och Lucky Luke, ska jag säga. Mm-hmm. Var de två stora.
Ja, det är den treenigheten
där. De två och Mumin var det som gjorde att jag började läsa serien när jag var liten. Och sen så hittade... Jag hade inte så mycket Spiro, men jag läste mycket på bibliotek... sommarlånsläsningar och sådana saker. När biblioteket stängde på sommaren så fick man lasta på sig hur mycket man ville under hela sommaren.
Mm-hmm.
Det mycket seriealbum och sånt som glid med. Tillsammans med såhär Jakari och Buddy Longway och sådana saker.
Just det. Ja, men för min del då så fick jag aldrig något jättegrepp om Spiro då när det begav sig. Och det var väl delvis för att de köptes inte alls in i samma utsträckning till serieavdelningen på Vilbergens bibliotek där brukar hänga på den tiden.
Ja.
Utan där var det liksom Tintin och Lucky Luke, Asterix Och sen så tyckte de väl att Colton var fylld då. Mm. Då får det vara bra med serie. Så att Spiro fanns inte där, utan det blev lite senare när jag började köpa begagnade serier på den inte helt oväntat titulerade butiken Begagnade deckare och serietidningar i Norrköping.
Nice.
Driven av en skitsur folkilsk gubbe.
Ja, som sig bör.
Ja.
En sån som vi alla önskar att bli en dag.
Ja, precis. Ja, det är ändå någonting som man strävar mot. Men jag köpte helt mycket bra serier där i alla fall. Men han var inte alltid lätt att ha att göra med. Då så blev det lite så här spridda skurar. En del album som jag läste så. Men det är väl den av albumserieklassikerna som jag har läst minst av ändå. Mm. Även om det har blivit en del album genom åren. Men jag har inte... Jag som är Tintin då, som jag nämnt flera gånger i avsnittet här liksom, där är det ju nummer 1 i 23 liksom,
så. Ja, men Tintin tycker jag står lite mer standalone. Precis, ja. Som jag tyckte att treenheterna Asterix, ja. Lucky Luke och Spiro, de tycker jag hör ihop på ett annat sätt. Tintin står liksom som lite egen.
Ja, jag kan säga att jag har läst
av flera anledningar.
Ja, exakt,
ja.
Jag har läst betydligt mindre Tintin än vad jag läst Spiro, kan jag säga.
Shit.
Jag tror jag läste ungefär lika mycket. Nästan allt, kanske.
Ja, jag tror att jag gillade... Det lite... Humorn är lite mer... Den är lite mer basic och inte lika klurig, tror jag, i Spiro. Och det är det jag tror att jag tyckte. Jag tyckte att Tintin kunde vara lite... Jag kände att jag var lite för liten för att läsa Tintin.
Ja, var inte för torr mellan.
Ja, sådär.
Jag håller med.
Och det är mer slapstick i Spiro.
Ja. Ja, oja.
Och det är ju min bread and butter nu. Ja. Jag älskar ju slapstick i alla dess former.
Ja, men det fungerar. Men sen en grej som... Jag tror det var kanske min inneboende... kronolog som fanns redan från början där. Jag tyckte alltid det var lite skumt liksom, för det var ju det skiftade så mycket
i stilarna
från album till album. Ja, och det är just det för är att hemskt. Sture Hegerfors, när han började ge ut och översätta själv utan att kunna franska egentligen då, de här albumen, så började ju med det som var det senaste albumet då, Högt spel i Bretzelburg, och sen så hoppade han ju fram och tillbaka i utgivningen, och sen så kunde han inte korra sin egna texter, så att en del figurer har ju olika namn i olika album och sådär. Ja. Det är lite märkligt.
Men det är lite, måste bara säga, det är lite roligt det här med namnen då.
Ja.
Alltså, Spiro fick heta Spiro.
Ja.
Fantasio blev Nicke.
Mm. Det ligger ju nära till hans.
Ja, precis. Ja. Men sen är det otroligt roligt att hans elaka kusin Ricke på svenska. Ja. Vet du vad han heter i original? Han heter Santafio.
Så det är fantastiskt. Alltså, det är helt otroligt.
Fantasio som, med Z då.
Ja.
Men och sen alltså, så måste jag bara säga förlåt.
Ja, nej, kör på.
Safir som han heter på svenska. Ja. Han heter alltså Sorglubb på franska.
Det är helt så bra så att det är
Sorglubb, hur kunde man inte översätta det då?
Ja, jag förstår inte heller det. Just Safir är en sån där, det är just de två albumen där. Zeta som är Safir och I skuggan av Safir som jag har väldigt nära hjärtat. Jag tror inte jag fick så mycket via lokala biblioteket, men jag tror jag kan vara del av någon sån här bokklubb som var populärt på 80-talet. Att man fick massa album.
Finn och Fiffi-klubben var jag med.
Ja, men det var väl lite före min tid, tror jag. Farbror Anders.
Ja.
Men nu när jag ska leta i hyllan så står ju liksom inga Spiro-album att finna. Jag tror att min ömma moder har haft någon sån här, fått ett ryck och slängt massa serier.
Ja, vi något ömma mödrar. Ja. Seriernas naturliga fiender.
Ja, faktiskt. Det här har du ju läst.
Fukt och solljus.
Ja.
Fukt och solljus. Mödrar som städar. Min mor slängde inga album, lyckligtvis.
Nej. Hon kanske lärt sig snabbt.
Ja.
När du säger bara, no!
Mina serier var mina föräldrars serier. Alltså det var inte jag som ägde dem när jag var lite.
Nej, föräldrar. Det är fint. Så att, det är fint att introducera dig i den här.
Ja, bra.
Men ska vi ta våra favoritalbum då? Till att börja med. Två svar har vi fått välja ut. Och det är lite mer bara för att... Det är inte, alltså, så svårt, för det är så mycket album. Men bara lite för att få en lite vibb på
vad vi gillar. Jag har ju redan sagt, det är ju helt klart de här Z-albumen. Ja. Och jag vet inte hur det blev så. Jag tror det var ett av de första Spiro-albumen som jag läste. Och de hör ju ihop också lite grann. Så jag diggar dem stenhårt. Cool design på uniformer. Mycket Zeta. Ja, jag gillar den.
De pratar baklänges.
Det är coolt.
Ja. Och sen punchlinen i när de skriver på månen är ju genialiskt bra.
Just det, jag glömt.
Den är så bra. Den tanken. Den liksom... den idén att man ska kunna skriva på månen och då kan alla se, sätta reklamplats på månen, är så jäkla bra. Den liksom fångade min vad heter det, vad ska man säga, fantasi, så att det var, jag blev verkligen så där. Jag har så många gånger bara tittat upp på månen och funderat på vad man skulle skriva där upp om man fick själv liksom så. Och det är från de
fantastiska,
så att
ja, det är fint.
Ja, Anders då? Har du?
Ja, det är väl det som jag läst mest, tror jag. För det var ju på den här tiden när man inte hade jättemycket pengar utan fick läsa det som fanns till handa. Liksom.
Ja.
Då är det väl Det falska ansiktet.
Mm.
Ja, där Nicke är offer för identitetsstöld och är inblandad i Tour de France. Här.
Ja, det är mycket, men det är mycket cykling i de här albumen. Jag tycker det är coolt. Alltså. Ja. Jag gillar det.
Så att, den har jag så. Det är länge sedan jag läste om det nu, men den kommer jag att gilla väldigt mycket, just för att det var näst närmast, nu när man ser på det med lite äldre ögon, så är det som en Hitchcock-thriller.
Mm, ja, men precis.
Åt det hållet liksom.
Mm.
Så att det är väl det albumet som är en favorit, och sen helt annan stämning är ju i Spiro i Australien, för där har vi ju Tom och Jandry som kör det var lite som en chock för mig. Och läsa det här liksom, i jämförelse med de andra albumen. För det är ju mycket hårdare stämning.
Ja, men de är mycket mer hårdkokta.
Ja, mycket, mycket rasism och såhär, ganska grova skämt och lite mer våld liksom. Och sen på omslaget är det ju en shaman som sitter och pekar finger. Det är
vad är det?
Och leviterar. Det var ju jävligt bra.
Den har jag faktiskt inte läst. Men
jag känner att jag läst väldigt 29. Få Tom Jandry.
Ja, nummer 29 i den svenska utgivningen.
Ja. Okay.
Men du har ju förbannat priserna som är nu på
album. Ja, jag tycker att jag blir ledsen varje gång jag går in i en butik och bara kolla lite, så bara, men de tar 200 spänn för ett Spiro-album. Ja. Det är liksom så här, hur ska man ha råd när man är 8 år gammal och snorig? Och liksom, alltså, då måste man ju ha en rik förälder som har råd och sådär.
Ja.
Jag menar, på min tid så kunde man ju köpa Spiro-album för 10 spänn styck. Liksom. Ja. Men å andra sidan så,
det är väl nu är det en collector's market.
Ja.
Jo.
Men å andra sidan så, tredje sidan så har vi ju den här fina, som jag ville ha då, kronologiska utgivningen av albumen som är uppe i 1970-talet på Frankan-tiden. Den går ju från 46 och framåt då, med tre album i varje.
Precis.
Va? Så det är väl de som man får peka på för den yngre generationen som får läsa
scenen. Och de är ju förhållandevis billiga och väldigt fina utgåvor också, med mycket fint extra material.
Ja, jag uppskattar verkligen extra materialet nu när jag fluktade i den här volymen. Det är väldigt coolt.
Ja. Jag har också valt, precis som Anders, en från varje era.
Ja.
Min favorit Spiro nästan genom hela tiden är Tystnadens pirater.
Ja, den där är cool.
Spiro nummer 12 som alltså är 77 som den trycktes. Jag vet inte. Den är alltså 77 gavs den ut här i Sverige. Ja. Så att sen vet du fasen när den är tecknad. Ja. Men det är Francoin i alla fall. Och det som är så bra med den här det är ju alltså en Det är någon form av heistfilm. Man skulle nästan kunna tänka sig att Michael Mann skulle ha regisserat eller någonting sånt där. Fast lite snällare än Michael Mann. Med otroligt snyggt tecknat med den här underbara, vad heter det, turbobilen som de kör. Den här blåa som ser ut som en tvål. Alltså, otroligt snyggt med...
Det här är precis, det här är något nu när jag läste Spiro igen. Alltså... Hur han designar speciellt bilar, men alltså även nästan allting, alltså byggnader, alltså det är otroligt snyggt. Jag kommer att tänka på liksom manga, för att där är ju liksom oftast är ju detaljer och sånt gjort i en realistisk stil, medan karaktär kan se ut lite hur som helst.
Hyperdeform då.
Men precis. Man får lite sån vibb, men det är ju omisskännligen europeiskt.
Och här är då en av mina favoritscener också, när det är slagsmål på en bar. Där vad heter det, Nicke lyckas använda en sån här
sifon
och sprayar en gangster i nacken, och så blir det lite slagsmål och han ska vara med och slåss då med Nicke, men blir hela tiden undan liksom, han blir hela tiden neutraliserad genom att de drar ner hans hatt över ögonen i omgångar för de ska egentligen slåss. Och det är väldigt bra. Sen så är det roligt, för det här är ju då två små historier. Först är det då Tystnadens pirater, och sen kommer Quicksuper då, som handlar om en biltjuv som stjäl bilar helt enkelt. Men väldigt, väldigt, jag tycker att de här tio. Sen den andra som jag har, det är ju också då Tom och Jandry, och det är, vad heter det, Expeditionen som försvann, som är Spiroalbum 36. Som är den första delen i en tvådelad historia. Så den slutar med en cliffhanger och sånt älskar jag ju. Men jag vill bara säga, apropå det här med det att den är hårdare, folk blir, alltså, de gör humor av en krypskytt som har hicka och därför, alltså en polis
missar, ja.
Prickskytt som har hicka och skjuter ursäkta mig, och som skjuter gisslan för att han har hicka. Och det skämtet kanske inte är så där. Det är så intressant i ett liksom så här barninriktat album att men det gled igenom redaktörs liksom så där, så att det, men i alla fall det, och det jag gillar. Sen gillar jag Spiro i New York, tror jag är mitt favoritalbum annars, men den det gillar jag väl.
Ja, men jag hade väl tid nu när jag läste om lite olika album här.
Du fick ju leta med.
Ja, precis, för jag hade hittat någonting här hemma förutom, jag hittade ett nytt album på franska som jag inte läst.
Det senaste Safir-numret var det, va?
Ja. Sitter fram där. Men jag blev helt verkligen, som sagt, helt slagen av hur snyggt det är, alltså. Francois, vilken man. Mm-hmm. Vilken linjeföring.
Sen är det ju lite underligt att han behåller den här piccolo-dräkten. Spiro.
Långt efter att han slutar på jobbet.
Ja, men det är som hans superhjältedräkt.
Ja, men det, han har ju ingen annan. Så.
Nej.
Det ser man ju också med Tom och Jandry. Där har han ju inte den. I samma utsträckning. Där blir det liksom, där får han ju ha civila kläder lite då och då.
Man känner igen honom ändå, eftersom han har den här frisyren.
Frisyren, ja.
Ekorrfrisyren.
Ja. Mm-hmm. Ska vi, vi har tänkt att ha en liten lista också i det här avsnittet.
Förstås.
Prata lite om våra favoritfigurer. Så då har vi sagt en topp 5-lista, bästa figurerna i serien då. Så att jag tycker att Freddy får starta.
Jag kan kick it off.
Freddy kan inte starta, han hittar inte sin lapp. Så jag kan börja.
Nej, här. Jag skrev den på baksidan. Ja. Börjar du, Anton?
Jag börjar på min femte plats. Så har jag borgmästaren i Champignac. För att han är en sån skön... Alltså, han är någon form av så här mellannivåsskurk. Okay. Alltså någon som liksom sätter lite käppar i hjulen, men inte... Alltså, du vet, han är ett mindre hinder att överkomma i under äventyrets gång. Och sen för hans fantastiska, frodiga mustascher. Svarta slok mustaschaktiga där, så.
Ja, det är bra.
En väldigt, väldigt energisk man som ofta får se sig i slagen.
Ja,
honom vill jag.
Ja, på min plats 5 så har jag Spiro själv.
Ja.
Kan ju tyckas en låg placering, men han är ju ganska anonym i historien ofta, tycker jag, och inte så inte någon som jag personligen säger, shit, vilken karaktär han är.
Han är inte så pådrivande kanske. Nej. Men det är ju ofta så i de här
serierna
att man...
Man får fylla i med eget innehåll, kan man säga.
Det är väl lite en poäng som de har där.
Ja, så att, men en plats 5 tycker jag helt klart han är värd. Han har ju faktiskt, som sagt, en väldigt snygg frisyr. Alltså.
Ja, det blir mer mustascher, för min nummer 5 är ju då greven av Champignac.
Mm.
Som jag gillar. Han är ju nästan, han är lite som en nattig professor figur som jag är väldigt förtjust i.
Men han kan också knyta näven i och liksom ta tag i saker också. Han är ju inte kalkyl på det sättet också.
Lite mer åt väster.
Ja. Ja. Jag har faktiskt en sen tillkommen figur, i alla fall historiskt sett. Vito Lucky Cortisone. Den här Marlon Brando kopian som Tom och Jandry hittade på i Spiro i New York då. Vitskeplig maffiaboss som är både neurotisk och lite ilsken och lismande och alltså en blandning av alla dåliga egenskaper som en maffiaboss kan ha. Väldigt bra och skönt, väldigt så här, framförallt när han blir så uppgiven när det inte går som han, för som det ska för honom. Det blir väldigt kul, tycker jag.
Mm-hmm. Nice. Jag gillar honom. På plats 4 har jag Marsupilami. Det är ju lite en, han introducerades väl i Spiro-serien och fick en massa avstickaralbum. Egna.
Franklin ville ju hellre teckna honom ett tag.
Men vadå, coola djungelmiljöer och den här svansen som bara fortsätter.
Hubba
hopp. Så verkligen en ikonisk karaktär. Nu vet jag inte hur jag såg ju någon trailer för ett tag sedan på en film. En Marsupilami-film. Jag har
gjort en tv-serie.
Det är en tv-serie, spännande.
På 90-talet.
Ja. Men tecknad.
Det gjordes en Spiro-tv-serie också, men Marsh Plummer fick några egna avsnitt.
Ja. Trevligt. Men det här tror jag var något spelfilmsaktigt. Ja. Oj. Kusligt datoranimation.
Hoppas att det inte blir en till Smurfarna.
Nej, det återstår att se. Är det någon som har sett något mer av det här, kontakta oss.
Jag känner igen Marsh Plummer. Någon slags...
Ja, ja, just det.
Det har, det ligger, någonting ekar i bakhuvudet.
Det där låter bekant faktiskt.
Ja. Ja, jag gillar när han fiskar pirajor genom att stoppa den svansen i vattnet.
Ja, det är väl därför
han... Vågat,
är... Ja, men det är väl därför han utvecklar svansen, eller?
Ja.
Det är darwinistiskt.
Ja.
Färdig? Eller vad säger Anders?
Ja, Sickan har jag på min fjärde plats.
Åh, Sickan, det här är... Måste,
ja, den tuffa journalistdamen som ofta är på kant med Nicke.
Mm.
För att hon är ju en dugligare reporter än honom, kan man väl säga. Så att... hon snor ofta en scoop, det är lite som Lois Lane, Clark Kent,
ja, men precis.
Dynamiken sådär.
Mm. Men Nick är ju lite, han är ju rätt mansjournistisk och dryg och lite sådär, det där här kan inte damer ta hand om. Det är ju väldigt skönt när Sickan sätter honom på plats.
Ja, det är väl trevligt. Och ja, hon har ju hög stilnivå även hon då. Hon har alltid fina dräkter och sånt där.
Ja.
Hon klär ut sig till en massa olika saker. Folk och så. Hon är helt klart the brains of the operation.
Hon räddar ju lite klantigare typerna åtskilliga gånger.
Det är lite kul, jag läste faktiskt om henne. Hennes namn på franska är Saka någonting, jag kan inte uttala det. Men vilket då blir Sickan då på svenska. Ja. Men det roliga är att det är tydligen ett limmärke. Hennes namn, så att, så att hon ska tydligen vara väldigt ihärdig. Hon ligger på, hon ger inte upp. Så därför så valde han att döpa henne efter ett lim. Det tycker jag var ganska skön.
Väldigt utstuderat.
Och sen spoiler varning då, men det är ju lite, hon limmar ju lite på Spiro också.
Ja, det gör hon,
får man säga.
Jag förstår inte riktigt varför. Han är lite tråkig Spiro, tycker jag.
Jo, men han har ju en sån här pojkaktig charm. Speciellt om man sätter dem jämförelsevis med Nicky.
Ja, det är väl lite så.
Om det är de två liksom, som är alternativen.
Ja.
Så bara, jo.
Måste ha någon att pussa på liksom. Ja. Då blir det inte Nicky.
Nej, precis.
Nej. Alltså är det, man har ju behov liksom.
Ja.
Jag på min tredje plats har jag den lilla ekorren Spip. Och jag tycker han är bättre i han är bra i under med under Franklin, men han blir bättre behandlad sen av Tom och Jandry, för de ger honom mer egna repliker, han får vara roligare, han får hålla på och kommentera de andras idiotier, vilket är kul. Han blir lite så running commentary så där.
Ja,
lite ironiska blicken på serien så där.
Mm.
Och har ett underbart ögonblick i Dårarnas dal där han räddar hela festen. Och det är väldigt kul när han går in i ett fält med växter som har så hallucinogena dofter, som man ser vackra damer och sånt så där istället för så man blir lockad i, och då får han en liten, vad heter det, ekodam som han snabbt
fånglar
upp. Väldigt kul.
Det är bra grej.
Min plats tre är Greven av Champignac.
Ja.
Den är stilige kar. Välklädd vetenskapsman, odlar svamp. Det är något som jag minns, jag blev otroligt fascinerad av det här, att hans svampodlingar. Jag tror att jag ett tag var lite inne på att jag själv skulle försöka odla svamp, men det fungerar inte.
Ja, du får bli när du får en egen källare och sådär.
Ja, men precis.
Men det är alla hans extrakt och alla hans uppgifter liksom utvinns ur svamp på något sätt.
Ja, det, jag tycker det är fantastiskt.
Väldigt bra i den här Diktatorn och champinjonen, där han skapar en extrakt som får metall att bli mjukt och böjligt.
Mm, just det.
Väldigt bra, som han sen bombar, eller de använder mot tanks och sånt.
Ja, just det.
Väldigt såhär peace and love.
Skönt. Ja.
Ja, men han är ju en väldigt sympatisk person.
Ja.
Figur.
Ja, jag har ju Gaston Lagaffe där på tredje plats.
Ja, det var bra.
Han
borde jag haft med på min lista.
Ja, serievärldens skönaste slacker, får man väl säga.
Absolut.
Som jag också fick en egen spin-off-serie.
Som är otroligt bra.
Nästan skulle jag vilja säga bättre än Spiro.
Controversial!
I alla fall,
men det är ju en renodlad humorserie.
Ja, och det är en annan typ av serie också. Men där skulle jag vilja säga att det är liksom... nivån är snitt. Det är högre lägsta nivå på Gaston.
Men det kan väl vara det att
det är en person som har.
Ja, och sen blev det väl så uppfriskande säkert för Frankin när han liksom gick från att köra en figur som inte var hans egen och som han tröttnade på, och sen så bara nu kör vi som fan här liksom när det är hans egna tokerier. Så att det blev det väl mer entusiasm.
Ja. Ni vet hur man låter när man blir förbannad på Gaston.
Nej.
Låt man Rognotoy.
Ja.
Nej, vi ska bara skriva på det här kontraktet.
Nej. Allt det där jävla kontraktet som hade påskrivit.
Nej.
Men det är också så skönt att det är liksom det som är målet i den serien, att de ska få kontrakt signerade. Alltså det är så på så skönt basic kontorsnivå liksom. Det är The Office långt innan Ricky Gervais ens hade bara glimt i ögat på någon
TV-producent.
Precis.
Ja.
Ja. Oj, då är det jag igen. Min andra plats går till Zorglub, eller Zafir. Den här ondskefulla, eller ja, jag vet inte vad han är för någonting, men han är så skön, perfekt blandning av arrogans och bristande kontroll.
Att, ja, men det är ju så med skurkar liksom.
Och när han får just den här, när han, han har såna här sköna, aha! Ögonblick när han liksom kommer på idéer. Och när han står där och, alltså han är som en
pompös
och han har så mycket så bondskurks ögonblick när han ska stå och berätta sin plan. Och så går allt åt helskotta. Och hans jävla idiotiska idéer om att de här safirsoldaterna som ska prata baklänges, gå runt och skjuta den här strålen på folk och,
det är ascoolt.
Mycket roligt. Jag hade väldigt kul åt dem.
Det är guld.
Men
gold.
Jag gillar honom. Jag gillar honom till och med i den här raffel med safir när han går i barndom.
Ja,
inte så kul, men jag tyckte det
är
bra.
Ja, safir är även min andra plats kan jag säga. Jag håller med, det är vilken karaktär alltså. Mm. Det är som sagt, eftersom de här, just de albumen ligger mig varmt om hjärtat, så att...
Evel Rifas, som man säger. Eller Burglos blev det på
Burglos.
Namn baklänges. Fantastiskt.
Det är bra. Ja, jag har ju Marsipelami då på andra plats, för jag tycker ju jättemycket om Marsipelami, och den där svansen skäl ju varje scen som
det är faktiskt så.
Den är lite schweizisk armékniv.
Går att använda till lite vad som helst.
Kan bolla ihop den som en perfekt knytnäve och många folk huvud med, om man kan öppna saker.
Den
kan glida igenom luftrummer som en annan alien. Man kan göra den till en fjäder och studsa iväg och
Den är väldigt bra. Den är väldigt bra. Och som sagt, Marsupilami är ju schysst.
Att det är en helt påhittad kreatur också, att de, alltså han kan göra vad fan som helst. Alltså det är liksom djuret, det finns inga begränsningar. I nästa serie så kan de hitta på att nej, men han har de här egenskaperna också, eller
just det.
Det finns en väldigt fin scen i Noshörningens horn. Jo, det är det. Där han räddar ut en gorilla på en lyxkryssare. De är instängda, båda två är gorillan och Marsplan är instängda i skuffen, eller vad heter det?
Jag fattar vad du menar.
Och så släpar han ut den gorillan, så springer de ut och spelar shuffleboard på däck till till passagerarnas stora skräck då, men då ska vi bara leka lite.
Ja, just det.
Väldigt
det
kul. Ja, det kanske föga förvånande. Jag har en Nicke på första plats.
Den
här, och Freddy också.
Då, det har jag också precis.
Den här, han är så härligt driftstyrd. Det är bara ilska och sen så är det så hans eget ego som går först hela
tiden. Ja, men det gör att han är en så underhållande karaktär. Och det är ju mycket, man skattar ju mycket åt honom också. Han råkar ju typ alltid ut för de här slapstick-grejerna. Men han gör nästan serien i och med det. Även om han är kanske mindre sympatisk figur.
Det är väldigt bra just i slutet på Dårarnas dal när han har varit knäpp i hela avsnittet och försökt haft ihjäl Spiro i hela albumet. Och sen så blir han då inplockad till mentalsjukhus. Och sen så, tyvärr, det har inte blivit någon bättring, han är lika galen som förut. Och så kommer Spiro dit bara, nej, men det är, han är bara som han brukar vara. Ta han munkaveln, han är inte alls knäpp. Han är bara Nicke. Så det är väldigt, väldigt roligt. Det är väldigt fin scen när han står och håller sig av en indisk vakt på det mentalsjukhuset, så bara håller honom så långt ifrån sig som möjligt och benen bara sprattlar.
Men du, vad gillar ni den här blandalbumet eller man ska säga, som är nästan som en mer som en illustrerad novell? Ur spår.
Har inte läst den?
Nej.
Det var för mycket text i den, jag tänkte.
Ja, jo, det kan, det, för min del kan det mycket väl ha varit så. Ja. Speciellt i unga år, men alltså, ja, att jag valt bort det i sånt
fall. Ja, för det är ju Nick en stor roll annars, och Nick och Gaston, men då får vi återkomma. Ja.
Men det är alltså illustration, stora helsidigt, ja, illustrationer och text, eller
vad? Ja, ungefär, ja.
Okej. Okay. Ja. Din första plats?
Ja, Spip. Ja. För man har ju alltid drömt om att ha en tam ekorre. Som sagt, Spip har ju han har ju en väldigt framskjuten roll där som har ju förtjänat under många av de bästa album där, ja, Tom och Jenry epoken så att, ja.
Och han räddar dagen ofta.
Ja, precis. Mm.
Så det var väl det vad vi hade, va, med när det gäller Spiro.
Ja, det finns ju
Några tips förutom att man då kan köpa de här albumen som är väldigt fina, de här samlingsalbumen. Ja. Som
är det verkar vara det mest ekonomiska sättet, ironiskt nog, fast det är lyxutgåvor.
Ja. De går väl på 300 spänn stycket.
Ja, säkert. Men det är alltså tre utgåvor och det är massa extra material.
Ja. Ja. Men annars, är det fortfarande någonting som bibliotek har, tror ni? Eller?
Jag sökte lite på nätet, men det verkade vara...
Jag tror att de är faktiskt sedan länge. Ganska
jag hittade mest på biblioteket när jag sökte, kan jag säga.
Inte helt oväntat.
Fanns något enstaka, jag sökte biblioteket i Botkyrka kommun, så hittade jag alltså ett par, kanske, utflyttade över i hela kommunen. Så att, tyvärr, de verkar ha blivit för slitna.
Ja. De har älskats för mycket.
Precis.
De har gubbevars inte med sedan 80-talet. Så.
Ja.
Mm. Inte ens biblioteksband kan hålla ut hur länge som helst.
Nej. Men som sagt, det finns ett 20-tal album eller mer. Jag tror att det är 30-tal album tillgängliga att köpa då i den här finare utgåvan.
Ja.
Sådär. Sen finns det väl ett gäng. Om man inte har så mycket problem med det med franska och sånt, så kan man säkerligen få tag i.
Ja, där då är det en helt annan grej.
Ja.
Finns de utgivna på engelska, vet du?
Jag har några på engelska.
Okej.
Okay. Inte jag så tror jättemånga, att hela serien är inte utgivna än i alla fall.
Däremot finns det en riktigt bra katalog på tyska, kan jag säga.
Ja.
Som faktiskt till och med finns tillgänglig att handla vid välsorterade internethandlare från Sverige.
Just
utan att de blir allt för dyra heller.
Just det, så tyska eller franska, det gäller nu, vilka språk har ni läst?
Ja. Och sen avslutningsvis började jag säga, om det är en, Tom och Jenry gjorde en serie som de försökte göra en lite mer realistisk serie, som jag nu självklart har tappat bort namnet på, men ändå, som handlar om identitetsbyte, och lite som den serien du pratade om.
Inte Drömfabriken.
Drömfabriken är det jag tänker på. Och den serien kan vara lite kul att kolla på i alla fall om man gillar Spiro och inte har läst. För den är, det är lite sådär, ja, vad ska man säga, lite nästan Blade Runner-esk stämning i den. Den är inte helt, den är inte den bästa serien, men det är lite kul att se, för det är lite som att se, ja, vad skulle hända om man hade gjort, om Spiro hade startat idag och gjorts av någon independent, amerikansk independent serieskapare.
Okay. Mm.
Ja, det kan vara det allmänt jag har hört, det kanske inte stämmer, men att jag tror att det är Drömfabriken som trycktes lite få, en väldigt liten upplaga och därför är extra dyr.
Ja,
att få tag på. förmodligen.
Ja.
Jo, jag har hört det lite via omvägar i alla fall.
Ja.
Men för mig, det är väl det mest hardcore-sättet att hitta de gamla albumen.
Ja,
då, om
du bara tar på och spendera på en bok, så ska det nog gå bra.
Om man jagar på Tradera och så vidare.
Ja. Men tack för det, säger vi. Tack för denna sommarläsning. Hoppas att vi har varit till varit en positiv upplevelse.
Ja.
Och att vi har inspirerat till att läsa mer Spiro. Vi får väl avsluta med att säga Evel Rifas.